ราะกับผมเรียนกับผู้ชื่อเป็นแต่เต็ดหนูแดงคอยแดงคอย
titta på Vasaloppet på TV. Det var Lo som ville se på det för att det har diskuterats så mycket och han har ju kompisars pappor som deltar i det. Så att det är liksom en grej. Alltså att nu sker Vasaloppet, kan vi se på det på TV.
Är det här, får jag bara fråga, jag har ju inte en 10-åring, men finns det en sån psykologisk kapacitet hos honom att han kanske insinuerar någonting?
Att, vad ska han insinuera?
Att han önskar att han skulle ha en pappa som skidar Vasaloppet. Som ju många pappor tydligen gör.
Nej, jag tror att en 10-åring skulle inte insinuera då. Utan den skulle säga att pappa, varför skidar inte du Vasaloppet?
Om inte han är skräckslagen för sin far. Och faderns reaktion.
Ja, det kan ju hända. Och det är ju fruktansvärt om det är så.
Mm, men det...
Han inte ens vågar insinuera. Men jag tror inte att det är så. Men vi tittar på Vasaloppet. Jag har inte tittat på det förr. Men att nu är det ju liksom skrämmande dålig TV Vasaloppet. Alltså det är som att titta alltså slow TV på vädret. Alltså att det är så många som skidar, de ser likadana ut, de har samma hastighet. Miljön är den samma hela tiden. Det är snöyra, det är dimmigt. Och det finns liksom noll spänning i det.
Ja, men det hör väl till kategorin som det här väderleksrapporten. Alltså det är något som skapar tröst i människor. Det är något som är konstant och som är traditionellt och bekant och lite fint. Och sen ofta har man någon man känner där så kan man försöka i vimlet kanske få skymt av Per-Erik.
Ja, jag bara tycker att det är ändå på något sätt att gör man TV idag så måste det finnas liksom en viss procent spektakel i det.
Alltså ja, men det är ju Netflix som sänder Vasaloppet.
Nej, men av Netflix den kanske skulle sända Vasaloppet om man skulle lite uppdatera tävlingen.
Med spektakel?
Och, ja, men för jag satt och tänkte på det då när jag såg på det där och höll faktiskt på att dö. Alltså att jag tänkte dö i soffan när jag såg på det. Så tråkigt var det. Och då började liksom att min kropp kom in i någon så här överlevnadsstrategi att nu måste vi liksom kreativt försöka återuppliva Ted Forsström och försöka liksom hitta på, nej men hur ska man på något sätt kunna då, inte vet jag, rebranda eller på något sätt liksom göra en remake av Vasaloppet. För jag tycker att grundidén är bra. Gustav Vasa, alltså en fet konung, bestämmer sig. Nu ska vi ha en tävling. Jag tycker det är liksom, premissen är otrolig. Men jag tror att en kung skulle ju också förstå att det måste finnas lite spektakel.
Men nu vet du väl alltså den historiska orsaken till Vasaloppet. Alltså Gustav Vasa skidade ju själv den här sträckan. Mm. Han flydde väl undan någon som skulle mörda honom.
Ja.
För att rädda Svea rike.
Ja, men det stämmer väl inte.
Ja, men det skulle man väl behöva använda i det här spektaklet då?
Jo, förstås. Men jag menar att det där är ju liksom, det där är en så på något sätt att man har liksom skrivit om historien. Alltså att det var väl Gustav Vasa som svimmade i ett dike för han var så full. Och så ljög han sen att han har skidat 60 kilometer eller hur långt det är. Men på något sätt att om en kung hittar på en skidtävling så skulle det ju finnas element som är spännande i det. Och det är ju det som totalt saknas. Alltså jag skulle vilja ha, alltså att nummer ett, det finns ingen bana. Utan att det finns liksom, det är liksom punkter man ska gå, men alla får liksom helt fritt som orientering, alltså att du skapar din egen väg. Sen ska det finnas vallgravar, sådana här vietnamaktiga fällor, alltså på något sätt saker som skapar att oj, nej men oj, shit, där föll han rakt ner i hålet, att hur ska han klara sig ur nu? Jag tänker också att man ska utnyttja skogen, alltså vilda djur. Alltså en uppretad flock med vildsvin som rör sig där. Och så märker man att nej men där är nu en klunga av 80 gubbar som skidar långsamt. Och så ser man, hör man grymtanden från skogen. Och så kommer den där flocken. Och så måste de, oj nej men hur ska de skida nu? Oj nej men de där 40 gubbarna får åt ena håll. Alltså att det händer saker.
Ja, alltså men någon sorts, alltså bara en överlever och den vinner då en sån här.
Nej men så skulle det ju vara om det skulle vara liksom en äkta så här konungasport. Alltså att det på riktigt är att när man kommer i mål så är det inte bara att okej, du orkar mest. eller att du har tränat mest, utan att du kommer dit liksom blodig med liksom en halv skida och du har liksom bitmärken i kroppen och du är liksom där skakig och du har liksom måste göra saker som du har på något sätt aldrig trodde att du skulle ha gjort. Du har liksom dödat dina vänner och slagits mot vildsvin för att få den här pokalen.
Jag tycker nog det är alltså inte bara Lone som uppvisar ganska avancerad psykologi, att han då vill se på det här med dig för att han vill säga dig någonting, men också du då när du ser de här papporna som Shishida Vasaloppet, så då följs du av, alltså det är ju ett sorts självhat då för att du inte då gör det. Så att du önskar att de ska bli uppätna av vilda djur och ramla ner i vallgravar och liksom förgås under tävlingens gång. Det är ju något sånt jag läser in här nu.
Men är det så fel att tycka det då?
Full disclosure, vi sitter mitt emot varandra i Pormo och det här är superlänge sedan vi har bandat i samma rum. Och
ja, faktiskt. Alltså är det första gången vi bandar i mitt nya hus?
Det kan det väl inte vara. Men
nej, men första gången vi sitter i köket i alla fall.
Ja, och ja, första gången i köket, och det var just det jag ville komma till, för att du är ju så mån om ljud. Mm. Och det ska vara så här tyst när ja, vi bandar.
Nej, du har ju... Det här är avsnitt 526. Alltså det har nog farit.
Men i alla fall så blev vi överraskade när du sa att vi ska banda i köket, för att här ekar det ju bevisligen. Det finns också en klocka som tickar som jag just stängde av för att inte det ska höras så jättetydligt.
Ja, det var intressant alltså för att jag tänkte inte ens på det. Alltså att jag har blivit så van med det där tickandet.
Ja, det är så konstigt.
Så att det fanns inte liksom i min värld.
Jag har ju övernattat i natt hos mina föräldrar och fick ta batterierna ur klockorna innan vi får sova.
Jag trodde du skulle säga ta batterierna ur dina föräldrar.
Men jag skulle säga det. Ja, nej, det här. Ja, nej, de har bra batterier för att vara 70 plus, måste jag säga. Men det är underbart. Men nu vet jag varför vi sitter här. För att jag vänder mig om nyss och ser vad som stirrar rakt på mig. Alltså du har planerat det här eller någonting.
Vadå?
Alltså för att om jag vänder mitt huvud nu till höger,
ja,
så stirrar Johan Ludvig Runeberg på mig.
Ja, det tänker jag.
Du vill.
Det där lilla Runebergspriset.
Ja, det har kommit så hit nu då.
Jag hade faktiskt glömt att jag hade satt den. Ja. Att jag hade satt den där.
Och det där är säkert Borgostads vapen där bakom också.
Ja,
som du har satt upp.
Det kan hända.
Ja.
Jag har väl bara glömt att sätta bort det. Mm. Att det har nog bara, det är sådär på väg bort. Men ja, sen hade det satts dit.
Han stirrar på mig med så här menande blick. Alltså en författare till en annan.
Mm. Vad säger han med sin blick?
Varför
är jag inte hemma hos dig, Kai?
Nu vet ju han att liksom vem av oss två som har ägnat sitt liv åt det här författandet. Och han är ju överraskad då att han har hamnat hit där.
Ja, men helt bevisligen så behöver man inte ägna sitt liv åt att få Runeberg på hyllan.
Hur levererades den där nu då?
Med posten.
Ja, just det.
Och jag var nog sådär han är ganska bräcklig och man har sådär vita fingrar när man rör honom. Så att jag var nog lite orolig att när jag öppnade lådan att skulle det vara liksom många små Runeberg. Alltså en krossad Runeberg.
Det ser ju ut som att de har gjort honom med en sån här, alltså hette det SES, de här liksom gipsleksakskittarna där man liksom fick en sån här kummiform och sen skulle man blanda gips själv och så gjorde man en uggla som man sen kunde måla.
Ja.
Det ser exakt ut som en sån.
Jag har faktiskt inte tänkt på att det ska vara ganska kul att måla honom. Så det är riktigt dåligt målat. Men det var bra att du tog upp det, för att han är på ett ganska farligt ställe. Alltså han är högt upp på en byrå riktigt nära kanten. Och igår kväll så kom jag nu ihåg att Steven satt där med en sån här kattmin som kan bara tolkas som att jag är liksom några sekunder från att knuffa Runeberg ner.
Är det som är uppföljaren då till Stevens fat?
Alltså det skulle vara på ett sätt ganska roligt att han på något sätt... Han inspirerar till en bok som vinner Runebergpriset och sen när priset kommer hem så förstör han det. Mm.
Och det är därför som Stevens fat nu permanent är utan mat. jag har ju inte bara skrivit romaner och självbiografiska böcker och så här. Jag har ju också skrivit ganska mycket krönikor. Minns du det? Att jag var krönikör för Hufvudstadsbladet bland annat i mer än 10 år.
Mm. Jag minns också hur det lät. Ska jag säga hur det lät?
Ja.
Ted, jag måste skriva en krönika. Jag hatar. Varför gick jag med på det här?
Mm, så lät det. Och det är orsaken till att jag slutade också. För att jag skrev ju någon sån här 150 krönikor.
Ja.
Och jag blev ju helt utan uppslag och idéer. Och så försökte jag ju alltid få det till någonting fundigt. Och så försökte jag liksom leta inom mig själv efter något trauma eller någonting som jag skulle brinna för eller någonting. Och jag blev ju tom till sist.
Mm.
Och så var det dåligt betalt.
Men de var väldigt bra, dina krönikor. Jag tyckte alltid att du kom alltid bra, landa i en bra poäng, och så var det så här underhållande läsning.
Ja, tack ska du ha. Jag satt ju en sorts heder i att för mig så var det ändå alltså en sorts ära att få skriva i Hufvudstadsbladet, som ju var så att säga min tidning som jag hade läst hela livet och så här, och som jag tyckte att ändå hade ett värde.
Mm.
Och så att få ha då en egen krönikaplats där, så var liksom värdefullt. Men det blev jättetungt, och sen så är det ju också bra med utbyte. Att herregud, har man skrivit över 100 krönikor, så då är det kanske vettigt att någon annan får skriva.
Mm.
Men jag hade ju som en metod att jag letade då efter de här uppslagen, och det skulle vara någonting då som jag på något vis som skapat känslor i mig. Endera att jag hade som hittat någon ny sida av mig, att jag hade tvingats revidera någon ståndpunkt, jag hade iakttagit någonting i samhället som hade fått mig att se på någonting på ett nytt sätt, och så försökte jag då formulera en text kring det. Och andra fasen var att jag testade på Nico, att jag som sa att nu hade jag en sån här idé, att jag skulle ha en sån här åsikt, vad tycker du om det? Och så beroende på hur han reagerar, så då kanske jag då ändra ytterligare på det. Och sen då sista fasen var att jag testade då i offentligheten. Alltså jag skrev det och så publicerades det. Och ibland blev det debatt, och ibland så fick jag skit. Oftast så hörde ingen av sig och så här. Men det var ungefär min process.
Mm.
Och nu är det ju länge sedan jag har skrivit krönikor, och jag har ju som ändå samlat på mig olika såna här uppslag som jag aldrig har prövat i offentligheten. Liksom.
Nej.
Ja. Och jag var med om en sån sak nu som skapade alltså intressanta känslor i mig. Jag var både stolt och så var jag också äcklad. Och jag hade svårt att riktigt som landa i hur jag skulle känna. Så jag prövade då på Nico, alltså enligt den här krönikemetoden.
Ja, steget.
Ja, och han tyckte att jag var äcklig.
Mm.
Och att jag var fasansfull.
Okej.
Okay. Och det var ju hemskt att höra av honom. Men ändå så var det här ett sånt här krönikeämne som jag kände att jag dör på den här kullen nu. Alltså det här är min ståndpunkt.
Du dör på en kulle som Nico tycker är fasansfullt och äckligt.
Ja. Och nu har jag ju då ändå våndats lite över det, för att Nicos åsikt betyder ju mycket. Men jag tror ändå att jag nu är redo att testa det här i offentligheten.
Mm.
Och då har jag ju en sån här arena.
Ja, det här är ju nästan som en krönika.
Ja, alltså det är ju fler som lyssnar på det här än som läser HBL.
Ja. Men jag är mycket nyfiken nu vad den här äckliga kullen är.
Ja, nej, men det var nu helt enkelt så att jag det var den tiden på året då jag beställer nya underkläder.
Jaha.
Har du en sån, eller när infinner sig den vetskapen för dig att nu är det dags att förnya sig?
Ja, det är väl i januari så brukar jag beställa 11 par. Alltså för februari, mars, april.
Ja, okej. Okay. Mm. Ja,
nej, jag har ingen underklädesbeställningstid. Men jag inser ju att det säkert skulle vara bra att ha det, för att det är ju nog ett problem. Eller att jag har ett problem, alltså att de liksom faller av min kropp, eller att det ser ut ungefär som ett nystan som man försöker liksom dra på sig för att det är så mycket hål i dem. Och jag har försökt klaga åt Janika också att ingen köper åt mig. Att på något sätt så tänker jag att det ska vara bra om någon annan ska se till att jag har.
Men nu inser jag alltså att det här är lite som att jag pratar med Ranso om underkläder också. Att jag föreställer mig inte.
Ranso har ingen nedre del, så han kan inte alls förhålla sig till det.
Nej, men att
du har kanske en skill,
Du har ingen stark sån här känsla för att du vill ha någon viss typ.
Nej, men jag kan försöka lajva mig som någon som bryr sig om underkläder.
Ja, no, men jag har börjat med åren förstås mer och mer liksom leta efter kvalitet och så här. Och också gärna förstås att det får som vara bekvämt, det är väl det viktigaste och så här. Men nu landar jag då på ett märke som jag har iakttagit men aldrig ägt förr. Och det var dyrt, men de var jättesnygga. Och jag beställde då ett sånt här trepack. Och det kostar 70 euro, eller 74,90.
Mm. Det är alltså, nog dyrt för Kalise.
Ja, no, det där är ju en annan diskussion. Att, för jag menar, 25 euro för ett par kalsonger, är det dyrt?
Ja, det är dyrt. Men det är ju hela det här. Alltså för, eller så köper du för 5 euro kalsonger och så går de i trasor och så måste du köpa för 5 euro igen och så går de sönder och så måste du köpa för 5 euro igen. Att kanske de här för 25 euro kanske håller längre.
Ja, exakt. Och sen så ser de ju bra ut och så hoppas jag att de ska vara bekväma då på min kropp.
Mm.
Nå, det här paketet kom och det visade sig då att den här lådan som de här tre kom i så var helt uppenbart öppnad.
Jaha.
Alltså det var en tejpbit som saknades och så var det lite så här skruttigt och det var inte som stängt ordentligt.
Nej, men det var, så du köpte använda kalsare. Då var ju 75 euro kanske billigt, för det kan ju nog vara dyrare också om man beställer använda kalsare.
Ja, framförallt i Japan är det väl så.
Ja, det är det jag tänker.
Ja, nej, men jag ska komma till det, för sen öppnade jag då och tog ut det första paret och det hade liksom en fläck på sig.
Okej. Okay.
Så här, en mörk fläck. Och sen också ludd. Så,
var det så här ransoludd?
det var så här som... Alltså nu vet jag inte, men det såg ut som sånt som man hittar vid du navel ibland.
Okej, okay. Så det var någon som hade dragit upp dem jättehögt.
Ja, nej men alltså obehagligt var det ju.
Ja, no, verkligen.
Så att man såg ju då framför sig förstås att någon hade beställt de här, pröva på, insett att de är för stora eller för små och satt tillbaks och skicka tillbaks.
Ja, men ja, okej. Okay. Men att man beställer kalsonger dyra och så får man kalsonger med fläckar på och med liksom navelludd.
Ja, nej men exakt.
Men jag tror, jag börjar ju ana vad den här kullen är på. Men jag har fortsatt.
No, jag reklamerar ju förstås.
Ja.
Så jag la då till den här nätshoppen då en sån här, de hade en blankett på sin hemsida och så skrev jag vad som hade hänt och skickade iväg, så kom det att jag handlade här inom 2 arbetsdagar. No, men redan efter några timmar så kom det då ett automatiserat mail, vad jag antar. För det här är en så stor webbshop.
Det är så vanligt att det är kissifläckar på kläderna.
Och vi lever i en dystopisk samtid.
Ja.
Så det är ju någon AI då som bara svarar.
Mm.
Och det kom då ett så här schablonsvar med att jag får då 20 euro i kompensation.
Jaha, okej. Okay. Det var ju mindre nog än vad du betalade.
No, det var ju mindre än 10% av priset.
Ja.
Men jag antar att det här var också då ett automatiserat schablonreturnering också. Mm. Att som 20 euro får du. Liksom. Mm. Det var nu då här som Nico blev förskräckt då. För att jag gjorde då ett, som jag nu då vill dö på den kollen då, moget beslut.
Mm.
Att nu kan ju jag då skicka tillbaka de här och kräva nya kalsonger. Mm. Alltså börja fara och printa den här returblanketten och föra till posten och vänta på ett nytt paket.
Mm.
Men jag kan ju också bara sätta dem i tvättkorgen och tvätta dem och behålla dem.
Ja.
Och det gjorde jag.
Ja.
Och nu inser jag när jag ser det i ögonen att det här blir ju inte en konflikt som jag hade tänkt.
Nä. För att... Kyllä ransu tehty. Sama siis. Mistä vaan ja sit kalsarit päälle ja sit. Niinpä, ei oo mitään.
För Nico var ju förfärad att jag gjorde det här. Och såg ju på mig med äcklad min.
Ja men du tvättar ju dem och så 20 euro. Men på tal om att bli upprörd, så jag tror att du alltså du hann inte ta av dig kläderna när du kom in här, för jag sitter vi har liksom upp dörren här så att jag ser ytterdörren, sitter här vid köksbordet, och så kom du in och så hade du inte hunnit ta av dig kläderna innan du sa föraktfullt: håller du på med magic-kort? Och så sa jag ja. Jag sitter här och sorterar mina magic-kort. Det är ju kanske den hobbyn som jag sysslar mest med magic nu. Jag vill bara hålla på med magic. Jag får sån njutning utav det. Nu det är så roligt också för att jag är liksom den perfekta målgruppen just nu. Det har kommit ut en ny... det kommer ju hela tiden ut nya Magic-kort. Men att nu finns det en så här ny...
Alltså nu måste vi, för jag tror att vet du, 95% av alla lyssnare har ingen aning om vad Magic är.
Men
det är ett sånt här... Alltså en lek för barn som du håller på med.
Det är
alltså ett spelkort.
Det är ett kortspel som också har ett samlarvärde. Och Post Malone håller också på med det. Så att, fuck you.
Vet du vem Post Malone är?
Nej, men förstås vet jag det. Han är ju otroligt tatuerad.
Två av hans låtar.
Den där Everybody's getting tipsy. Det är ena låten. Och sen den andra är den där Way-o. Mm. Så han håller på med det. Så att jag tror att det är ganska okej. Men det fina är att jag är ju då liksom 40 plus. Och det har kommit ut nya kort nu. Alltså som är tillhör den här Universe Beyond-serien. Där de gör liksom collaborations med andra format. Och nu finns det alltså Teenage Mutant Ninja Turtles Magic-kort. Som är alltså baserade på den här tecknade serien som kom när vi var barn. Som är också baserad på det här spelet. Hyperstone Heist som jag spelade på Mega Drive när det kom. Alltså det är det här, så här perfekt nostalgiskt värde för någon som jag.
Alltså nu, vet du vad? Alltså Runeberg verkar ha vänt sig själv bort. Och titta nu in i hörnet där.
Ja, han gör så ibland.
Mm.
Och jag satt då och sorterade. Jag hade köpt... några så här Turtles-kort och jag satt och sorterade och det är en stor njutning och jag tänkte men det här gör jag medan jag väntar på att du kommer. Och så tänkte jag också att jag blev osäker, alltså att hur mycket vet du om Turtles? Alltså tittar du alls?
Jag tittar på Turtles,
men
inte på den ritade serien utan på de här filmerna där de alltså hade på sig riktiga kostymer.
Ja. Ja, alltså de var ju helt bra när de kom och de var ju, alltså det var ju enorm stor del av populärkulturen.
Och så hade vi också, tror jag, Donatello hade jag, som var en sån här actionfigur.
Ja, alltså de var ju jättebra de här actionfigurerna och det som är roligt här är ju att de här actionfigurerna så skapar ju en massa andra mutanter. Och just de här tassiga actionfigursmutanterna finns också i de här Magic-korten så att du kan liksom hitta så, men vänta nu, den här gubben hade ju jag.
Men är de amerikanska eller är de italienska? För de har ju alla italienska namn och så älskar de pizza. Men det verkar också vara en sån här, en amerikansk idé om hur italienare är, lite så här föraktfullt.
Nej, alltså de är 100% amerikanska. Alltså skaparna är från USA. Men det finns ju så mycket, just på tal om skaparna, alltså som jag tror att du inte känner till om Turtles. Och jag blir liksom påmind om så mycket fint i det här. Alltså att de är på något sätt, det finns ju liksom den här motsatsgrejen i det också. Alltså att de här skaparna då, vilket djur skulle vara minst lämpad som ninja? Om man tänker sig att ninjas, de ska vara snabba och kunna liksom röra sig osynligt och vara bra på att slåss. Nej, men vi tar sköldpaddor. Det långsammaste, klumpigaste djuret. Vem ska lära dem då? Men vi tar det här smutsigaste djuret som förknippas liksom med ondskefullhet och sjukdom. En råtta ska vara deras ledare. Och sen är den här råttan då Splinter så är liksom så här otroligt smart och godhjärtad och sådär. Alltså hur de leker på något sätt med de här stereotypierna.
Nej, det är ju att de bor i kloakerna och det finns råttor i kloakerna. Därför är den här Splinter
ja, en råtta. Men Splinter som karaktär är ju en god, en mentor. Alltså som har otroligt fina, positiva dygder som inte förknippas med råttor i allmänhet. Och det där tycker jag är så smart. Och så finns det ju också... någonting som är liksom helt ljuvligt i deras vapen som jag tror inte att du har tänkt på.
Jag måste bara, alltså ska vi stoppa, för det ser ut som att Runeberg håller på att försöka hänga sig där.
Nej, men han
har klättrat upp på en pall.
Han gör så där ibland, det är helt fine. Rafael, Donatello, Leonardo, Michelangelo. Skulle man vara i finlandssvenska så skulle säkert en av dem ha varit Runeberg. Runeberg, Mannheim, Sibelius,
Donner.
Och Donner, ja. Nej, men att deras vapen, så här, Rafael, den mest aggressiva, den mest våldsamma turtlen, vad ska han ha för vapen? Jo, sai-knivar som är avsedda för att använda defensivt. Alltså knivar som man inte ska vara aggressiv med. Så att han ska lära sig att man kan inte alltid vara aggressiv. Därför får han de här defensiva knivarna. Michelangelo, det här ADHD, den här som bara busar och hoppar omkring och sådär. Vad ska han ha för vapen? Nunchucks, det vapen som kräver total fokus och koncentration så att man inte slår sig själv i huvudet. Så att han ska lära sig det. Donatello, den här högteknologiska, den här som vill liksom se möjligheter och uppfinna saker i allt. Vad ska han ha för vapen? En käpp! För han ska lära sig att ibland så måste du måste liksom nöja dig med det simplaste, med bara det som finns. Att du kan inte alltid gå liksom nya nivåer med det. Och sen till sist då Leonardo, ledaren. Alltså han som är den mest moraliska, den etiska, den här som är så där att med våld löser inga problem. Vad ska han ha? Jo, två katanor, de farligaste, dödligaste vapnena som finns. För att också han måste lära sig att ibland så måste man kunna vara aggressiv. Ibland så måste man också kunna lösa saker på det sättet. Att nog är det otroligt smart av Splinter. Alltså att han också i vad de använder för vapen så bygger han in de här lärdomarna. Det är ju otroligt fint tycker jag.
Ja, om man är som 12 och inser det här. Men jag tänker nu när vi, alltså, det här är ju inte som något.
Men
som...
ur ett Runebergs perspektiv, du som kreatör, som kreativ människa, som skapare av karaktärer. Nu är det ju fint att de som hittar på, nu minns jag inte vad de heter, Laird tror jag en av dem hette. De här båda skaparna till Turtles, att de var så intelligenta och fiffiga att de liksom byggde in såna där saker i någonting så där idiotiskt egentligen som fyra sköldpaddor som en ingör.
Men vad ska vi använda det här till nu då? Alltså...
Vi ska bara glädjas över skapelseglädjen och att det påhittiga och det fiffiga i att någon har hittat på det där. Tänk om man också skulle komma på sådana där grejer. Det är just så där man ska tänka om man vill att saker och ting ska leva länge och få ett annat liv som i Magic-kort.
Men okej, okay, så du menar nu då att om man på något sätt har en egenskap och så förses man med ett vapen som är på något sätt motsatsen till ens natur, så då blir man intressantare? Jag försöker nu vara generös och förstå här vad som väcker din passion.
Uppskattar det. Ja, men det tycker jag. Alltså att det på något sätt finns inbyggd i att varje gång då man drar sitt vapen så blir man påmind om vad ens master har liksom försökt lära en. Att jag tycker det är otroligt smart ur ett sånt perspektiv.
Så att jag nu då, som jag menar, jag är ju lång och bred. Jag har som en sån här fysisk liksom fördel.
Mm.
Och så skulle min master då för att lära mig ödmjukhet då?
Nej, jag skulle tänka i ditt fall så är det väl alltså att om du skulle vara en turtle så skulle du ju stamma. Så jag tänker att ditt vapen kanske skulle vara en megafon då. Alltså att du skulle måste på något sätt komma över det. Liksom att du skulle som stå längst bak och ropa då.
Alltså som master skulle som på något vis som sitta och skratta åt mig? Eller så vill jag...
Nej, men att han skulle och vara sådär att jag menar att nu måste du vara med och bara för att du stammar så måste du också använda din röst. Alltså sådär att det är inte, du ska inte liksom, du ska inte låta dig inte begränsas av dina begränsningar. Men du är också väldigt dålig, alltså sådär, du har ju inte något anlag för sådana fysiska saker. Så jag menar han skulle säkert ha gett en pistol åt dig. Teenage Mutant Ninja Turtles and an otter with a gun.
Turtle power. No.
Stuttering power.